Ja, hej. Idag är det tisdagen den 14 december 1999. Och jag som säger det, jag heter Lars och jag är en verklig alkoholist som har tillfrisknat från den här sjukdomen som heter alkoholism. Alltså. Och det här har jag inte gjort utav mig själv. Igår när jag var här och pratade så pratade jag om steg 1. Och det kom jag fram till att jag var maktlös inför alkoholen, att jag tappade kontrollen över mitt liv. Och jag kunde alltså inte sluta dricka alkohol med hjälp av viljestyrka eller självkännedom. Utan jag behövde hjälp ifrån en högre makt, som det står i boken. Jag läste det sista jag läste igår var på sidan 51, sista raden där. Hans skydd måste komma från en högre makt. Om jag tittar på sidan 53 och tittar på tredje raden där på den sidan, så står det så här. Det är just detta som denna bok handlar om. Dess uppgift är att hjälpa dig att finna en kraft som är starkare än du själv och som kan lösa dina problem. Det är alltså syftet med den här boken, är alltså att hjälpa mig att hitta den här kraften. Och det gjorde den när jag tillfrisknade från den här sjukdomen. Jag fick den här kraften genom att göra det som står i den här boken. Det står på flera ställen, på 23 ställen i den engelska texten, så står det tillfrisknat. Och det här är ju ett ord som många reagerar på. Man menar på att ja, man kan inte tillfriskna från alkoholism. Du kan bara hålla på att tillfriskna hela livet. Hela livet är ett enda tillfrisknande. Och det här trodde jag också i början. Alltså, att jag får ha det här hela mitt liv, mina snurriga tankar och så vidare. Men den här boken pratar alltså om att jag kan tillfriskna från alkoholism. Och vad menar Bill med det då? Han använder det alltså 23 gånger i den här boken. Ordet recovered. Och om man börjar att titta på, vi kan ju börja att titta på sidan 9. Några rader ner där så står det så här. Medlemsantalet i dessa grupper uppgår till långt över 150 000 tillfrisknade alkoholister. Okej, det kan ju vara ett skrivfel där, men vi bläddrar vidare på scen. På nästa sida 10 alltså. Ungefär mitt på sidan så står det. Det visade också att seriöst arbete av en alkoholist med en annan var av vital betydelse för varaktigt tillfrisknande. Här står det tillfrisknande än en gång alltså. Ett par rader till ner så står det. Deras allra första fall, ett till synes hopplöst sådant, tillfrisknade genast. Här har vi alltså först varaktigt tillfrisknande, sen genast, på en gång alltså. Vi går till tiden 12. Ungefär mitt på sidan. Till detta fanns två huvudorsaker. Det stora antalet av tillfrisknade människor och av återförenade familjer. Okej, vi kan hoppa fram till sidan 33. Så står det så här i andra raden. Nästan alla har tillfrisknat. De har löst sitt alkoholproblem. Alltså löst det här problemet, okej. Vi går till sidan 41. Tredje stycket nerifrån så står det. vidare ges klara beskrivningar som klargör hur vi tillfrisknade. Okej. Okay. Kan vi hoppa några sidor och hoppa till sidan 113. Fem, sex rader nerifrån så står det: vi som har tillfrisknat från ett allvarligt drickande är mirakel i fråga om mental hälsa. Lite högre upp så står det så här: vi har tillfrisknat och har fått kraft att hjälpa andra. Om vi går till en av historierna, om vi går till sidan 150, 149, så är det historien om Bill D, den tredje A-medlemmen, alltså han som tillfrisknade genast. Om jag börjar att läsa på sidan 149, sista stycket där, så står det så här: det skulle vara svårt att mäta värdet av allt vad AA har gjort för mig. Jag ville verkligen ha programmet och jag önskade att leva efter det. Jag iakttog att de andra tycktes uppleva en sådan befrielse och lycka som jag tyckte varje människa borde ha. Jag försökte att finna svaret. Jag visste att där fanns någonting som jag ännu inte hade hittat. Jag kommer ihåg en dag, en eller två veckor sedan jag kommit ut från sjukhuset, då Bill var hemma hos oss och pratade med min hustru och mig. Vi åt lunch och jag lyssnade och försökte att lista ut varför de upplevde denna befrielse så som de tycktes göra. Bill tittade över bordet på min hustru och sa till henne: Henrietta, vår Herre har varit så underbar mot mig när han botade mig från denna förskräckliga sjukdom, att jag bara vill hålla på och prata om det och berätta om det för alla människor. Jag tänkte, jag tror att jag vet svaret. Bill var mycket, mycket tacksam över att han hade blivit befriad från detta förskräckliga, och han hade givit Gud förtjänsten av att ha åstadkommit det. Han är så tacksam att han vill berätta för alla människor om det. Den där meningen, vår Herre har varit så underbar mot mig när han botade mig från denna hemska sjukdom, att jag bara vill hålla på hela tiden och berätta för andra människor om det, har för mig blivit ett slags text i guldskrift, ett lösenord för AA:s program och för mig. Det var vad Bill, båda de här Bill som Bill Wilson och Bill Dodson, vad de tyckte om det här med att tillfriskna. Om vi sen går till sidan 80 så ger Bill en förklaring här vad han menar med det här ordet. Sidan 80. Här står någonting som brukar vara bortglömt inom AA. Här står de löften som jag kommer att få uppleva, alltså, om jag jobbar igenom det här programmet. Det står i andra stycket här. Och vi finner att vi har slutat att kämpa mot allting och mot alla, och till och med mot alkohol. För nu har vi återfått förståndet. Och jag läste ju förut här att med den mentala hälsan är återställd, så att säga. Vi blir sällan intresserade av sprit igen. Vi ryggar tillbaka för den som för en eldslåga. Vi reagerar sunt och normalt, och vi ska upptäcka att detta har hänt automatiskt. Vi inser att denna vår nya inställning till alkohol har vi fått utan någon som helst tanke eller ansträngning från vår sida. Den bara kommer. Detta är ett mirakel. Vi kämpar inte för det. Inte heller undviker vi frestelse. Vi känner oss som vi blivit placerade i en fullkomligt säker och skyddad ställning. Vi har inte ens avsvurit oss något. Istället har problemet blivit avlägsnat. Där kom det. Problemet har blivit avlägsnat. Vad var problemet då? Ja, än en gång så tittar vi på sidan 37. Och där stod det mitt på sidan. Därför är en alkoholist största problem koncentrerat till hjärnan snarare än till kroppen. Så problemet som jag har haft i min hjärna alltså, det är det som har blivit avlägsnat. Och vilket var det problemet? Då går vi till sidan 16. Där Dr. Silkbus talar om vad problemet är. Han skriver där: denna upplevelse, det är på andra stycket. Denna upplevelse är så svår att förstå sig på att även när de erkänner att den är skadlig kan de efter en tid inte skilja på sanning och lögn. Om jag sen går tillbaka till sidan 80 då och tittar på problemet har blivit avlägsnat. Med andra ord, lögnen har försvunnit ur mitt huvud. Va? Jag ser sanningen när det gäller mitt drickande. Och det är det som är tillfrisknande. Det är då jag har tillfrisknat. När jag alltså kan se sanningen om vad som händer om jag skulle dricka alkohol. Det som har hänt är att Gud har kommit mellan mig och den här besattheten. Den här högre makten skyddar mig emot den här besattheten. Och det är det som det går ut på. För allergin, som jag sa igår, den visar sig inte så länge jag inte dricker alkohol. Okej. Det existerar inte för oss sådär. Vi är inte tvärsäkra och inte heller rädda. Detta är vår erfarenhet. Detta är det sätt på vilket vi handlar så länge som vi fortsätter på den inslagna andliga vägen. Det innebär att jag behöver jobba i steg 10, 11 och 12. För jag kan insjukna mycket fort. Det fortsätter. Det är lätt att ge upp när det gäller det andliga handlingsprogrammet och vila på sina lagrar. Vi kommer med all säkerhet att råka ut för bekymmer om vi gör det. För alkohol är en lömsk fiende. Vi är inte botade mot alkoholismen. Alltså, vi är inte botade mot allergin. Däremot har besattheten blivit avlägsnad. Det är det som man menas med att jag har tillfrisknat. Besattheten har blivit avlägsnad alltså. Men nu gäller det att försöka hitta den här lösningen som vi pratade om i början. Och om vi går till sidan 38. Och längst ner på den sidan så börjar ett stycke med: det finns en lösning. Nästan ingen av oss tyckte om att söka efter sitt verkliga jag. Att pruta av på sin stolthet. Att erkänna sitt nederlag. Detta fordras för att nå ett framgångsrikt resultat. Men vi såg att det verkligen lyckades för andra. Där har vi gemenskapen. Jag kan alltså titta på andra alkoholister som har gått före mig och se att ja, men den där människan verkar jag ha hittat någonting. Och vi hade kommit till insikt om hopplösheten och meningslösheten i livet så som vi hade levt det. Så därför när vi kom i kontakt med sådana för vilka problemet lösts. Alltså än en gång, de människorna som går på AA då och som har praktiserar det här A-programmet i sina liv. Det är de menar här. Fanns det inga annat val för oss än att ta emot den enkla samling andliga hjälpmedel som låg framför oss. Och dessa enkla samling andliga hjälpmedel, det är alltså de 12 stegen. Vi har funnit mycket av himmelriket och har kastats in i en slags fjärde dimension, vilken vi aldrig vågat drömma om. Det är ett löfte alltså. Att fullfölja vi det här programmet så kommer vi också att bli kastade in i den här fjärde dimensionen. Det stora som hänt är detta och ingenting annat. Vi har haft en djup och genomgripande andlig upplevelse, vilken har förändrat hela vår inställning till livet, till våra medmänniskor och till Gud. Det centrala i våra liv idag är en absolut övertygelse om att vår skapare har kommit in i våra hjärtan och våra liv på ett sätt som är ofattbart. Han har börjat förverkliga sådant som vi aldrig kunnat göra av egen kraft. Lösningen ligger alltså i en andlig upplevelse. Plus att jag kan se från början, kan jag se i den här gemenskapen att det finns, att den här kraften verkar hos vissa av de människorna som går på de här mötena. Om vi går upp till sidan 33 så ska vi titta vad gemenskapen är för någonting. På sidan 33 då, på andra stycket, så står det här vilka AA består av helt enkelt. Vi representerar genomsnittsamerikanen, medelsvensson. Alla delar av världen och många av dess yrken är representerade i AA. Likaväl som olika politiska och ekonomiska, sociala och religiösa bakgrunder. Vi är människor som normalt kanske inte skulle umgås. Men det finns mellan oss en gemenskap, en vänskap och en förståelse som är obeskrivlig och underbar. Vi är som människorna på ett stort passagerarfartyg, ögonblicket efter att de har blivit räddade från skeppsbrott. Så samhörighet och glädje sprider sig över alla skrankor, från maskinrummet till kaptenens bord. Och det här får mig att tänka på när Titanic gick under, va? Att då kan jag se med de här människorna som var i tredje klass, som åkte tredje klass, alltså längst ner i fartyget då. De fattiga människorna, emigranterna då. Och så de här människorna som satt vid kaptens bord då, så att säga. De hade pengar och var rika och hade bra ställning, samhällsställning. Va? De här människorna träffades aldrig på de här resorna. Utan de levde skilda liv så att säga, va? På de här fartygen. Men när Titanic gick under och den här mannen ifrån tredje klass och den här mannen ifrån kaptens bord då, träffades när de stod där vid relingen och skeppet sjönk. Och precis när de hoppade i vattnet, va? Precis när de träffade vattenytan, då hade de ett gemensamt problem. Då handlade det inte längre om att kolla reda på vilket som hade mest pengar och sånt där. Utan man sökte efter en gemensam lösning. Va? Och det är precis det AA-gemenskapen också gör. Och det står vidare här. Men olikt känslorna hos fartygets passagerare försvinner inte vår glädje över att ha undkommit katastrofen när vi skiljas. Känslan av att delat en gemensam fara är en beståndsdel i vår sammanhållning. Alltså gemenskapen är en del av lösningen. Men enbart denna skulle aldrig ha kunnat få oss att hålla samman som vi nu gör. Alltså gemenskapen räcker inte. Det räcker inte att enbart gå på möten. Jag behöver nog göra någonting mer. Och nästa stycke står det. Den fantastiska sanningen för var och en av oss är att vi upptäckte en gemensam lösning. Kom ihåg att jag läste igår att vi hade ett gemensamt symptom. Okej, vi alkoholister har ett gemensamt symptom och en gemensam lösning. Vi har en utväg som vi kan enas om och på vilken vi kan mötas i broderskap och harmonisk handling. Detta är det stora budskap som denna bok vill föra fram till de som lider av alkoholism. Det boken vill föra fram är alltså den här gemensamma lösningen som inte är gemenskapen i sig enbart. Vi går till sidan 40. Och det här läste jag igår, men jag kan, eftersom det här handlar om lösningen, så kommer jag läsa det idag också. Det handlar alltså om när Roland var över till Dr. Jung. Och Dr. Jung talade om för Roland vad lösningen på hans alkoholism var. Det står så här. Doktorn sa, ni har en kronisk alkoholist sätt att reagera. Jag har aldrig sett ett enda fall tillfriskna när tillståndet var så långt framskridet som det är hos er. Vår vän kände det som om helvetes portar med en skräll slagit igen bakom honom. Han sa till läkaren, finns det inget undantag? Nu kommer själva lösningen alltså. Jo, svarade doktorn. Det finns. Undantag i sådana fall som ert har inträffat allt sedan äldsta tider. Här och då har alkoholister haft vad som kallas för levande andliga upplevelser. För mig är dessa upplevelser rena under. De verkar till sin natur som ett känslomässigt uppbyggelsarbete. Och här kommer precis vad ett andligt uppvaknande är, va? Eller andlig upplevelse. De idéer, känslor och attityder som en gång var de dominerande krafterna hos dessa människor förkastas plötsligt och fullständigt nya åsikter och motiv börjar dominera. Här står ordet plötsligt. Och så var det i början, va, av AAs tillblivelse, så att säga. Att de första alkoholisterna hade såna här plötsliga andliga upplevelser, va. Men vi ska gå vidare i texten sen och titta på om det inte finns någon annan variant. Okej, men jag fortsätter att läsa här. Faktum är att jag har försökt att framkalla något av detta känslomässiga uppbyggnadsarbete inom er. Hos många människor är de metoder jag använt framgångsrika. Men jag har aldrig lyckats med en alkoholist av er natur. Okej, då kanske man ska titta på vad Bill var med om. Det läste jag också igår, men jag kommer att läsa om det igen på sidan 30. Längst ner på sidan 30, sista stycket. Där står det när Bill hade sin andliga upplevelse. Detta var revolutionerande och drastiska förslag, men i samma ögonblick som jag fullständigt accepterade dem var resultatet snabbt och vittgående. Där fanns en känsla av seger, följd av en sådan frid och en sådan sinnesro som jag aldrig förut känt. Jag uppfylldes av absolut tillit. Jag kände mig renad som en stark, frisk vind svept igenom mig. Gud kommer till de flesta gradvis. Men hans kontakt med mig var plötslig och djupgående. Här är än en gång det här ordet plötslig. Va? Och det var alltså för Bill. Och även blev det för den här Roland. Va? Men om vi går tillbaks till sidan 39. Så ska vi titta på en sak här som inte finns med i den svenska översättningen. Men som jag vill att ni som är intresserade kan pricka för det här. I stycket högst upp här som börjar med det stora som hänt och ingenting annat. Vi har haft en djup och genomgripande andlig upplevelse. Efter ordet upplevelse ska det stå en sån här liten asterisk. Och längst ner på sidan så ska det stå en asterisk också. Och så ska det stå hänvisning till sidan 19. Det blir samma fenomen på sidan 40. Efter det här stycket när Dr. Jung talar om vad en andlig upplevelse är för någonting. Som slutar med, men jag har aldrig lyckats med en alkoholist av er natur. Det ska det också stå sån här asterisk. Och så ska det stå sidan 19 där nere. Va? På ett ställe till så är det hänvisning till exakt samma sida. Och det är på sidan 54. Nu går till sidan 54 och titta på tredje stycket nerifrån. som slutar med kan byggas något av verkligt andligt värde. Efter det ska det också stå en asterisk. Och nere på sidan ska det stå hänvisning till sidan 19. Det står alltså 3 gånger hänvisning till sidan 19. Och då kan vi gå dit och titta vad är det för någonting. Det är så här att just det här kapitlet, det här stycket som heter inre upplevelse, det fanns inte med i den första upplagan av Stora boken, utan det har kommit till i senare upplagor. Och det berodde helt enkelt på att det var ett missförstånd ifrån början. Många alkoholister trodde att man var tvungen att ha en sån här plötslig upplevelse för att kunna ta till sig det här programmet, va? Men så är det inte. Och det kommer vi, jag ska ta och läsa igenom det här, så kan vi titta på vad det egentligen handlar om. Inre upplevelse. Uttrycken inre på nyttfödelse, andlig upplevelse och andligt uppvaknande används många gånger i denna bok, vilket, om man läser med eftertanke, visar att en personlighetsförändring som är stark nog att ge tillfrisknande från alkoholism, det är inte dåligt heller. En personlighetsförändring alltså, som kommer att ge mig tillfrisknande, tar sig många olika uttrycksformer bland oss. Ändå var det så att första upplagan av vår bok gav många läsare intrycket att denna personlighetsförändring eller religiösa upplevelse till sin natur måste vara plötslig och skakande. Lyckligtvis för oss alla är denna slutsats felaktig. I ett par av de första kapitlen beskrivs ett antal plötsliga revolutionerande förändringar. Fast det inte var vår mening att framkalla ett sådant intryck, har många alkoholister dock dragit den slutsatsen att för att kunna tillfriskna måste de få ett plötsligt och överväldigande gudsmedvetande, omedelbart följt av en vittgående förändring av känslor och tro. Bland vårt hastigt växande antal medlemmar av tusentals alkoholister är en sådan förändring på inget sätt den vanligaste, även om den förekommer. De flesta av våra upplevelser är vad psykologen William James kallar uppfostringsvarianter, därför att de utvecklas långsamt över en längre eller kortare tidsrymd. Ofta är nykomlingens vänner medvetna om denna förändring tidigare än han själv. Så småningom blir han dock varse att han undergått en djup förändring i sin inställning till livet, och han knappast ensam kunde ha åstadkommit en sådan förändring. Vad som ofta sker under några få månader, ja, det handlar om alltså några få månader. I mitt fall så tog det bra precis 3 månader innan den här förändringen var fulländad, så att säga. Eller inte fulländad, men innan jag kom till den punkt där jag kan kalla att jag hade tillfrisknat. Vad som ofta sker under några få månader skulle sällan ha kunnat komma till stånd genom år av självdisciplin. Med få undantag upptäcker våra medlemmar att de har öppnat en oväntad inre kraftkälla som de genast identifierar med sin egen uppfattning om en kraft starkare än de själva. De flesta av oss tycker att denna medvetenhet om en kraft starkare än vi själva är kärnan i den inre upplevelsen. Våra mer religiösa medlemmar kallar det gudsmedvetande. Vi skulle eftertryckligt vilja säga att varje alkoholist som är i stånd att ta itu med sitt problem med hjälp av vår erfarenhet kan tillfriskna, om man bara inte utestänger all inre eller andlig påverkan. Han kan misslyckas blott om man har en intolerant inställning eller fortsätter sitt förnekande. Vi tror inte att någon behöver ha svårigheter med den andliga sidan av programmet. Beredvillighet, ärlighet och ett öppet sinnelag är det viktigaste för tillfrisknandet. Men detta är nödvändigt. Okej. Det här handlar alltså om lite grann om vad den här andliga upplevelsen, vilka uttryck den kan ta sig. Och det är viktigt, det här avsnittet är mycket viktigt att läsa och studera, för att då ser jag att det finns möjligheter även för mig som kanske inte har fått den här plötsliga uppvaknandet. Va? Utan jag kan faktiskt få det på ett annat sätt också. Om vi går till sidan 57. På sidan 57 så står det högst upp där på stycket, så står det helt plötsligt prata som på om Columbus och Galilei och bröderna Wright, va? Att de finns med i den här boken visar den bild försöker visa med det är att tro att allting liksom i Columbus fall nu då, han var den enda eller bland de enda som trodde att jorden var rund, va? Men han trodde det mot alla andra människor. Alla andra trodde att den var fyrkantig eller åtminstone platt bara. Och men Columbus sa att den är rund säkert. Alltså. Och han trodde på det. Han trodde så starkt på det att på sätt och vis förändrade han hela världen. Han upptäckte ju Amerika bland annat. Och det är likadant med Galilei. Han trodde också på någonting som ingen annan trodde på den tiden. Bröderna Wright, samma sak. De trodde på någonting som ingen annan trodde på. Och tack vare att de höll fast vid denna tro så förändrade de livet för sig själva men även livet för miljoner andra människor. Och det är lite grann det om det handlar om det här med tro som det står i steg två. Då. Vi kom till tro på att en kraft starkare än vi själva kunde hjälpa oss att återfå vårt förstånd. Det är den här tron man pratar om på den här sidan. Att jag behöver tro annorlunda för att jag ska få ett annat resultat. Och det andra steget erbjuder mig möjligheten att tro annorlunda än vad jag har gjort förut. Om vi går till sidan 58. Ungefär på mitten på sidan så finns det ett stycke där, ett kort stycke som lyder: när vi blev alkoholister, krossade av en självförvållad kris som vi inte kunde uppskjuta eller undvika, då tvingades vi ta ställning. Antingen är Gud allt eller han är inte. Gud antingen finns eller han finns inte. Vilket skulle bli vårt val? Här har jag alltså ett val att välja. Är jag beredd att börja tro på något annorlunda än vad jag trott hittills? Eller är jag inte det? Vill jag gå kvar i samma värld så att säga? Då kanske jag också får räkna med att få samma resultat som jag har fått hittills. Och den här boken är så noga att man... Jag får även hänvisning här vart jag ska leta den här högre makten. På sidan 59 så står det ungefär mitt på sidan: i verkligheten lurar vi oss själva, för djupt inom varje man, kvinna och barn finns grundidén om Gud. Nästa stycke så står det: vi fann den sanna verkligheten djupt inom oss. Slutligen är det där och endast där han kan bli funnen. Så var det för oss. Alltså jag ska börja på att titta inuti mig själv. Det är där den här högre makten, Gud, som jag själv uppfattar honom. Det är där han finns. Går vi till sidan 54. Mitt på sidan 54 så har vi ett direktiv för hur man ska ta steg två. Vad jag behöver göra. Det står det: Vi behövde bara ställa oss själva en enda kort fråga. Tror jag nu, eller är jag villig att tro, att det finns en makt starkare än jag själv? Det är alltså, jag behöver inte ens tro alltså. Jag behöver ha en villighet att tro. Och det är rent fantastiskt, va? Att jag börjar alltså med villigheten. Så snart en människa kan säga att hon tror eller är villig att tro, försäkrar vi henne att hon är på rätt väg. Det har otaliga gånger blivit bevisat bland oss att på denna enkla grund kan byggas något av verkligt andligt värde. Om vi då tittar på än en gång på Bill och tittar på när Bill tar sitt steg 2, som jag också pratade om igår, men det tål att upprepa. Fjärde stycket nerifrån på sidan 29 då. Så säger Bill: det var bara fråga om att vara villig att tro på en makt starkare än jag själv. Ingenting annat begärdes av mig till att börja med. Jag insåg att tillväxt kunde börja med denna utgångspunkt. Med fullständig ödmjukhet som grund skulle jag kanske kunna bygga något liknande det jag nu såg hos min vän. Skulle jag kunna göra det? Naturligtvis kunde och ville jag. Jag så tittar på en annan alkoholist och ser att han har någonting som jag också vill ha, va? Och då behöver jag börja med den här villigheten att tro. Jag kan tro på det han tror på. Och det räcker till att börja med. Det här var vad jag tänkte nämna om steg 2. Och det finns mycket mer att hitta även om steg 2 i den här texten. Men det här är de punkter som jag tycker är viktiga för mig. Det som nästa sida på det här tejpet kommer att handla om på det här bandet, det är steg 3. Och det börjar alltså på sidan 61. Jag tänker börja det med sidan 61. Steg 3 börjar inte där. Men jag tänker börja med kapitel 5, hur det fungerar. Men det kommer på nästa sida. Tack så länge.